Då hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Studio Valla. Och i dagens avsnitt är det ett specialavsnitt för vår editionschef Studio Valla-boss där Fredrik Narvelid är ledig. Och det är två tekniska praktikanter som rattar det här. Jag, Dennis Pavlovic, och kollega Thomas Nilsson. Thomas, tror du att vi fixar det här?
Mycket tveksamt. Det vore en skräll, kanske en större skräll än om Degerfors vinner på lördag.
Bra sagt. Men jag vet inte vad du säger, men jag tog en chansning nu att, i alla fall, att inspelningsknappen var den röda i alla fall.
Är du säker på det?
Ja, det ser ändå lovande ut härifrån faktiskt.
Ja, men då kör vi på det.
Vi satsar på det. Du Tompa, du har ju faktiskt varit ledig i två veckor. Hur mås det här efter ledigheten?
Jag är inte utarbetad och jag är inte utsliten efter den ledigheten i alla fall. Jag har varit äckligt lat, måste jag erkänna. Jag hoppas inte du har varit lika lat, för då blir det inte roligt för bråten. Då blir inte du någon förstärkning där.
Ja, vi får se. Det återstår väl att se det. Men ja, du kom inte igång med träningen där då, som du hade hoppats på, riktigt.
Jag vilar mig i form.
Det säger de ju också är en bra taktik där ibland.
Det kan vara det. Jag försöker att övertala mig själv att det var så. Bråten då, du undvik ämnet, kändes det lite som.
Ja, det är även då för att min form också är lite tveksam faktiskt där, så... Jag har ju inte skött min hälsenträning som jag ska, så nu har jag fått ett återfall där. Hälsenarna är dåliga igen, för jag vet inte vilken gång i ordningen, men det är ju 10 år. Jag tror, ja, det är 10 år sedan första hälsenebehandlingen nu då. Så nu är vi här igen. Jag har lagt in två akut tider där hos den underbara sjukgymnasten Emily Alin. Så det är andra gången idag då. Och förhoppningsvis så ger det önskvärd effekt då, så att Pavlovic kan göra årsdebut där borta mot Ölme på lördag. Det är planen i alla fall.
Låter spännande och bra. Jag fick en rivstart med min återkomst på jobbet efter 2 veckors ledighet. Allsvensk match, Degerfors Norrköping. Jag fick känslan att Degerfors-spelarna var ungefär lika energilösa som jag var. Vad tyckte du?
Ja, det ordet energilöset tycker jag sammanfattar matchen väldigt bra faktiskt. Det känns helt enkelt för dåligt där. Alltså, Degerfors gör ju en bra start, har ju någon chans där för 1-0. Men sen när Norrköping får 1-0 istället, så som jag kände, så var det som att hela liksom arenan, både Degerfors och publiken, bara, alltså, känns som att stämningen bara dog på något sätt. Som att ordet energilös verkligen. Och det känns helt enkelt för dåligt att det är uppgivet efter 0-1, efter, ja, jag vet inte om det har gått 20 minuter, en halvtimme. Vad tycker du då om matchen då? Om du utvecklar lite.
Ja, jag har funderat flera eller många gånger efteråt på Norrköpings mål. Är det bra prestationer av Norrköping framförallt? Eller är det sämre prestationer av Degerfors?
Verkligen bra funderingar. För det känns ju som att det är verkligen där som matchen avgörs lite. Och för att ge ett tråkigt och ospetsigt svar då, så svarar jag väl åtminstone ja, att jag tycker att det är en kombination. Om vi kollar på första målet, så det är ju en dunderprestation av Totte Nyman, och liksom få sån fart på den nicken och liksom från 15 meter. Eller vad, den kommer du inte se på Ölme IP på lördag i alla fall. Det kan jag säga, för att han ens kommer fram liksom med den nicken från det avståndet är otroligt. Men jag tycker definitivt att Sondre ska ha den. 2-0. Det är ju så... Dian tappar ju bollen där, som jag tycker onödigt. Bättre där att kontrollera det, vinna en frispark eller, alltså, men se till bara att inte tappa den. Och sen så är det ju en blixtsnabb, jättefin kontering och ett riktigt fint avslut där av Sigurdsson. Och det tycker väl jag i alla fall var skillnaden emellan lagen, just Totte Nymans och Sigurdssons kvalitet där i avsluten, medans Degerfors helt enkelt missade då sina halvchanser, eller vad man säger. Om vi kollar på Degerfors nu då, Thomas, så de var ju efter den här fina segern mot Djurgården, så är det ju 2 raka förluster. Vad tycker du är liksom Degerfors besvär för tillfället?
Det största besväret tycker jag är att det inte blir mål på chanserna. Och sen är det förstås ett stort problem med 6 insläppta mål, att det får dra iväg så.
Det finns sammanfattningsvis en hel del att jobba på där då.
Ja, det gör det. Och egentligen är väl 2 förluster mot Göteborg och Norrköping inte överraskande. Men sättet har inte sett bra ut.
Jag visste väl. Bra spaning där. Man, fansen kanske fick upp också lite förhoppningar efter 2-1 mot Djurgården där.
Ja, antagligen och alldeles säkert var det så. Och nu väntar det ju ingen lättare match direkt.
Nej, verkligen inte. Häcken borta där. Tror du att det är bra eller dåligt med Häcken borta i det här läget för Degerfors?
Det är säkert bra med anledning av att ingen utomstående tror på möjlighet till poäng.
Det lär de ju inte göra, nej. Men Häcken borta, Tompa, där har ju du, den matchen har ju du kört x antal gånger nu. Det är ju en resa som du känner väl till.
Mm, precis. Det blir ju 4:e året i rad nu på lördagen. Och vi var där gemensamt för 2,5 år sedan, måste det bli. Hur minns du den matchen?
Det är ju något som man, en match som man verkligen aldrig glömmer. Jag kommer ihåg natten innan jag liksom var så, jag funderade en hel del på hur skulle det gå, hur skulle vi bevaka om det hände. Och det visade sig att jag funderade väl mycket, för jag minns att jag sov inte en enda sekund på hela natten där.
Det var ingen bra uppladdning för dig.
Det var verkligen ingen bra uppladdning, men på något vis så gick ju dagen ihop ändå, att vi fick ut artiklar och...
Och Degerfors gick upp. Och förra året var det också en minnesvärd match. En kvittering till 2-2. Degerfors fick för sig och jagat segermål. Och det kunde ha tagit en ände med förskräckelse. Men det blev 2-2. Och en väldigt viktig poäng som det visade sig till slut.
Så vi får se helt enkelt om Bravida Arena fortsätter att vara en bra arena för Degerfors.
Ja, men det får vi absolut göra.
Hur tänker du liksom resemässigt då? För jag vet ju att du har upptäckt att det är Göteborgsvarvet på lördag.
Ja, Göteborgsvarvet, det befarar jag gör att det kommer att vara väldigt kaosartat trafikmässigt. Så jag får ta till ännu större marginal än vad vi brukar ha i vanliga fall.
Det låter bra. Det låter bra det. Men vad är din känsla då? Kan Degerfors ta någon skrällpoäng?
Realistiskt sett inte, men vår gäst här som strax dyker upp kanske kan övertyga oss och lyssnarna om att det är möjligt.
Precis, då är vi inne på veckans gäst där då, som är coach Andreas Holmberg då. Och vi kan göra som en liten teaser här att Pavlovic har faktiskt tagit ut en startelva till Adde där.
Jag är nyfiken på den också, för jag har inte hört eller sett vad du tänker. Är det ändringar?
Det innehåller någon ändring, men inte många ändringar. För jag tror faktiskt att det bästa för Degerfors just nu är lite tillbaka till grunderna. Ställa upp med något tryggt. Det är ändå 7 dagar kvar till nästa matchen. Och, nej, så jag tror inte att en revolution är rätt väg att gå i det här läget.
Men få ändringar, säger du. Alla tränare hävdar ju att det är så breda trupper. Nu vore det ju en möjlighet på... visat, ja, vi har en bra bänk och här har vi fler som kan komma in.
Verkligen.
Men så tänker inte du.
Så har inte Pavlovic tänkt. Så får vi se helt enkelt om coach Holmberg håller med eller om han ratar mitt förslag här.
Vi får väl nämna kanske att du har ju vana av seriesegrar.
Det har blivit några. Ja, jag har haft turen där att spela i bra lag x antal år där. Så vi får se här om Pavlovic kan ta sig tillbaka till planen och att det kanske kan bli ytterligare en med moderklubben Bråten. Det hade varit riktigt fint.
Jag vet att du har gått upp med Bråten från 5:an till 4:an väl?
Precis, då snackar vi 2018 där, vet du. Det var ju avgörande seger avgörande seger borta mot Norrstrand. Och det är ingen match man glömmer, för både Gustav Jonsson, Rikke Terrier där, hockeydomare, jägare och så vidare. Han är den starkaste spelaren, inte bara som jag har mött, utan jag tror inte det finns någon starkare människa i hela världen. En riktig jäkla tanke alltså. Han gjorde hattrick, och Sebastian Milner Pessoni som spelade i Bråten än idag gjorde också hattrick. Så det är, ja, det är en match som man aldrig glömmer.
Och sen var du tillbaka på Bråtenvallen, var det 3 år senare?
Det är, ska vi se, 2 år senare, 2020 där, precis.
Och gick ni upp från 6:an till 5:an då med KSK?
Precis, så det var ju kul att vara med en bit på den resan också där. Det var ju, ja, vilken otrolig resa som sporten har gjort där. Från så det året skulle vi ha spela i 7:an egentligen, fick en gratisplats i 6:an, vann 6:an, och nu är sporten med, om de inte leder division 4 så är de med i absoluta toppen. Så det var kul att vara med på en bit på resan innan man blev allt för gammal och fick allt för dåliga hälsenor.
Ja, det är 3 lag med 10 poäng vad jag vet i division 4 toppen. Tror du att Karlskoga sportklubb är i toppen för att stanna?
Nej, även hur mycket jag skulle vilja så känns det väl orealistiskt, speciellt nu med, ja, kanske tung skada där på Benjamin Hunter också, som har inlett säsongen otroligt bra. Men en stabil mittenplacering är ju bara det, en otrolig framgång, och det tror jag absolut på. Ett stabilt lag med inga spelare som på tal om dålig form så här. Det finns inga otränade överviktiga spelare i sporten, utan det är ju ett gäng, det är ju 11 jakthundar på planen som orkar springa hur mycket som helst, och det räcker åtminstone till en stabil mittenplacering, tror jag.
Ska vi gå och kolla om Adda kommer?
Det är nog dags nu. Ja, just det, det är väl nu man ska säga häng med, va?
Så ska det vara.
Häng med. Då hälsar vi veckans gäst Andreas Holmberg varmt välkommen till Studio Valla.
Tack så jättemycket.
Du hade, hur har dagen börjat?
Ja, den har börjat som alla mina dagar börjar. Det har varit en lämning av barn, eller framförallt av min yngsta dotter på förskolan, och det är en procedur i sig, kan jag säga, att lämna henne just nu.
Det gick bra till slut.
Till slut
i alla fall.
Går det alltid bra, men det är en krånglig väg dit.
Är det en större utmaning än att vara fotbollstränare vissa gånger?
Ja, det är ungefär lika.
Förstår. Du hade, spelarna är ju träningslediga idag. Betyder det att ni tränare också är lediga?
Nej, jag är ju här.
Ja. Sant i och för sig.
Jag tror du såg som ett nöje,
ja,
bara.
Ja, precis. Nej, men sen ska jag in på ett möte i Degerfors med några där inne, och vi kommer väl sitta lite, jag och Tobbe och sådär. Så helhet är vi inte, men vi har en lugnare dag.
Men när du faktiskt har då, Adde, en ledig dag, jag inser att du och jag har haft ett yrkesmässigt samarbete här i över 10 år, men jag har ingen aning om vad du helst gör på en ledig dag.
Ja, det blir familjen som man umgås med. Nu har vi köpt en sommarstuga förra året, så nu när sommaren börjar och vädret kommer så är man en hel del där ute och ja, pysslar och fiskar och badar och allt det där. Så att det är familjen som tar upp min fritid.
Är du händig, på tal om att snickra och fixa?
Det är jag absolut inte. Jag är otroligt dålig på sådana saker, men jag är väldigt bra på att få folk att göra saker åt mig.
Men då är vi 2 då, tror jag, som, eller är vi 3 till och med?
Definitivt 3. Vem i Degerfors IF ringer du då om du behöver hjälp med liksom att fixa och snickra? Och...
Jäklar, det var en...
Inte Patrik Wernicke?
Nej. Och jag tror ingen i mitt lag heller, utan då får jag nog... Det finns ju en hel del duktiga hantverkare i pensionärsgruppen som gör allt möjligt. Så jag skulle väl ringa någon av dem.
Ni har haft en träning på tisdagen efter matchen mot Norrköping. Hur ser läget ut i truppen?
Jo då, det är klart att alla är besvikna efter att vi har förlorat 2 raka matcher här nu, och framförallt på det sättet vi har förlorat på. Vi är inte nöjda med våra prestationer, så att det är ingen av oss som är det, utan alla är revanschsugna och vill visa att vi kan göra bättre prestationer.
Sebastian Olsson återställde för skada, eran lagkapten, men han var sjuk i måndags. Hur är läget där nu?
Ja, det är bättre är det, absolut. Så att vi hoppas att han kommer imorgon på träningen. Sen har han varit borta i snart 5-6 veckor eller vad det blir. Han har ju bara spelat, han skadade sig efter premiärmatchen där. Så att det är väl en liten startsträcka såklart, men skönt att ha han tillbaka.
Du säger att ni inte är nöjda med era två senaste prestationer. Jag förstår, absolut. Men 6 poäng på 7 matcher, vad säger du om det?
Nej, men jag säger att det är klart bättre start än förra året. Det har ju krånglat lite med skador och frånvaro och sånt på spelare i år. Vi har gjort 2 riktigt bra prestationer och 5 mindre bra prestationer, så det var ganska logiska resultat. Jag vet att vi har mycket mer att krämma ut, men det är också... Är det något man har lärt sig i Degerfors är det att det är för tidigt att hålla på att räkna poäng och kolla på vart man ligger i tabellen när det har gått 7 matcher. Utan det här handlar om att vi behöver utveckla vårt spel, bli bättre och göra bättre prestationer. Då kommer resultaten komma och då kommer vi spela allsvenskt nästa år också.
När tror du att tabellen börjar sätta sig? Hur många matcher måste det gå då?
Ja, förra året så tog det till omgång 30 innan det satte sig. Så att,
och säsongen innan dess också.
Ja, precis.
Och innan dess.
Exakt. Så att då är mitt svar efter omgång 30 när det satte sig.
Du och Tobias Solberg och Roger Werner, jobbar ni ännu mer när det går tungt än när det flyter på?
Jag måste lägga till några i den
det får du absolut göra.
Staben, Johan Svensson och Maria Busk och alla runt omkring med Patrik och Stisse och alla.
All heder för det.
Vi jobbar ju såklart alltid hårt tycker jag. Men det är klart att det blir naturligt så att när det går sämre så börjar man lyfta på fler stenar och skruva på fler grejer. Och ibland kanske man inte borde göra det, utan man kanske borde göra mindre till och med. Men det blir ofta så att man liksom... Ja, man vill inte lämna något som helst åt slumpen när det går sämre. Och, så ja, det, och sen är det ju väldigt mycket tankeverksamhet som går åt när det går trögt. Så är det.
Är det inte svårt att vända de här tankarna till något positivt i huvudet?
Det är rätt svårt att göra det dygnet efter match ungefär. Fram till dygnet efter match när man träffar spelartruppen igen och man har fått prata igenom saker och man har börjat med matchplan inför nästa match, så börjar man tänka positivt igen.
Positiva minnen, det antar jag att du har från Bravida Arena dit vi ska på lördag.
Ja, det har jag även förra året så tycker jag vi gjorde en bra match, men jag förstår vad du tänker på när vi gick upp 2020. Så att ja, det var ju en fantastisk kväll.
Ja, förra årets match var ju också något alldeles extra.
Ja, verkligen. Det var ju, jag menar, det var ju de blivande svenska mästarna vi mötte som vi fick en poäng av på ett väldigt bra sätt. Och, så att det var en jätteprestation förra året.
Ja, visst var det en bra prestation också. Det var inte bara en sen kvittering till 2-2.
Absolut inte, utan vi gör många bra saker i den matchen och håller dem borta från vårt eller från heta målchanser egentligen ända till de sista 10 minuterna i matchen. Hade något bud på till och med att göra 2 av något tillfälle, men sen gjorde de 1-1 och 2-1 jättesnabbt. Men då lyckades vi resa oss igen och få in 2-2. Så att, det var en riktigt bra prestation.
För att det ska bli lika bra nu, vad är det som kommer att krävas i ert spel, framförallt om vi går in på detaljer?
Ja, men alltså, det är väl klart att alla vet ju att Häcken är ett av de absolut bästa anfallslagen vi som eller kanske det bästa i allsvenskan tillsammans med Malmö nu då. Det är klart att vår defensiv behöver stämma. Så är det ju. Vi måste göra allt för att inte släppa in dem i vårt lag. De är ju otroligt farliga, de här ytorna mellan mittfält och backlinje. Och får de operera i de ytorna så är de farliga. Och där behöver vi täcka ytor och se till att de inte kommer in där. Sen är det klart att vi behöver kunna vila med bollen och ha ett anfallsspel. Och ja, det är många grejer som behöver stämma, men omställningsspelet är också någonting som behöver sitta.
Omställningsspelet, vi pratade om det här innan du kom. När Norrköping gör sitt andra mål i måndags, den omställningen som ni har på gång då innan, vad säger du om värderingen?
Nej, det är klart att inte det är bra. Det är väl Vi har alltid en tanke om när vi vill, när vi vinner boll, så vill vi ställa om och framförallt göra det på den sidan som inte bollen kommer ifrån. Så att vi vill tänka spelvändning i det läget, och nu blir det ett felbeslut. Men det är flera saker. Det är även reaktioner efter att vi har tappat bollen där som inte är där de ska. Och sen är det ett klassavslut naturligtvis. Så är det, men det är inget mål man är nöjd med.
Kan du värdera om det målet, var det mer bra av Norrköping eller var det mer dåligt av Degerfors?
Det är alltid en blandning av de där sakerna egentligen. Det är självklart att om vi gör det rätt så är det vi som får ett bra läge istället. Så att jag är missnöjd med vårt agerande i det läget. Sen har de i båda deras måltillfällen, om man där de gör mål, så är det två klassspelare som gör klassavslut. Sen i båda tillfällen kan vi göra saker annorlunda också. Så att det är en balans i det.
Om vi går tillbaka nu då till den kommande matchen mot Häcken där. Planerar ni för några förändringar i startelvan efter två raka förluster?
Ja, vi måste kolla först och främst vad vi har för spelare tillgängliga. Det är det första vi kommer titta på. Vi är inte riktigt där ännu, utan det kommer vi klarna lite under dagen och även under morgondagen. Och sen kommer vi ta ut en startelva som vi tror är bäst lämpad att vinna poäng mot Häcken. Så är det. Och om det blir förändringar eller inte, det vet inte jag i dagsläget.
Alla tränare pratar ju om att laget har bra bredd. Nu finns chansen att visa att ni har bra bredd genom att göra ett flertal ändringar. Tar ni hänsyn till sånt?
Vi tar hänsyn till att ställa upp det laget vi tror är bäst lämpade att vinna matchen. Det är ett tråkigt svar. Men det innebär inte per automatik att vi behöver göra fem förändringar. Utan vi kanske tycker fortfarande att kontinuitet och att de här spelarna som har spelat är de som har bäst chans att göra det. Sen har vi en bra trupp. Det tycker jag vi har visat. Nu har vi haft tre stycken tunga skador här på slutet. Och vi har ändå lyckats ta poäng i matcher. Så att det är jättepositivt att vi har det, men just när det gäller startelva så är vi inte sådana som vill göra fem förändringar bara för att skaka om, utan vi behöver ta ut det laget som vi tror är bäst i den matchen, och det behöver inte betyda som alla tänker att det är de 11 bästa spelarna, utan det är de som vi tror är den bästa konstellationen för att liksom ta poängen. Vissa spelare har olika egenskaper.
Du har ju berättat start 11 för mig nu, Adde, här under typ 10 års tid. Nu tänkte jag att vi skulle vända på det här för liksom att omväxling förnöjer. Så jag har faktiskt tagit ut en start 11.
Spännande.
Får vi se om jag har något potential som kanske räcker till fotbollmanager, eller kan jag liksom gå första steget på tränarutbildningen liksom, eller är det bara att glömma det?
Hur får vi facit på det då? Är det jag som är facit, menar du?
Ja, du är nog facit.
Och
liksom,
sen får vi facit på lördagen om ni har gjort rätt eller inte.
Ja, precis.
Eller om Dennis lag kanske hade lyckats bättre.
Så du menar att om vi tappar poäng och jag inte ställer upp med Dennis lag, så hade Dennis lag lyckats bättre?
Jag tror ju egentligen inte att vi ska ta någon poäng, så det där vart klurigt.
Ja, men det är givet. Ja, det var en bra spaning där. Men som sagt, amatörcoach Pavlovic är ju lite inne på det du också här, att i det här läget två raka förluster, mer liksom tillbaka till grunderna, vi kör på det trygga liksom. Så det blir ju samma grunduppställning där då, 3-4-3. Sonder i mål, trebackslinje från höger, Sean, Said, Karim. Ja, fyra man av mittfält då. Elias, Pavlovic, Gravius, Joe. Och tre man anfall. Och det här är ju under förutsättningen då att Örqvist är redo för spel. Så är det det klassiska tre man anfallet då, med Örqvist, Dian och Campos. Och det känns som att när Örqvist är på planen, då är Degerfors ibland 10,5 spelare. Och då tänker jag att det kan vara väldigt bra här emot Häcken.
Jag måste få komma en invändning direkt. Jag tror inte han duger som tränare. Sebastian Olsson.
Visst, ja, men det
han dög inte.
Nu inser jag att det är ganska intressant position här liksom, att svara på så här frågor om startelvan, att man liksom får förklara sig.
Ja, nu vet du hur det är.
Nu vet jag hur det är, ja. Men jag tänker att Sebastian Olsson kanske lite så här, han inte tränat fullt på länge. Så jag har då valt att Sebbe och Granat får helt enkelt vila en match till för att vara redo då mot AIK hemma där. Emot bottenlaget AIK som är en bättre chans till 3 poäng.
Ja, intressant, verkligen. Jag tycker ju egentligen att du tänker bra tankar, måste jag säga. Och det baserar jag på att du inte bara tänker inte bara en match, utan att du då också tänker att vi har en viktig 3-matchers-vecka veckan efter. Och det kommer vi ha med i våra bedömningar för när vi tar ut en startelva. Inte bara, såklart, som jag pratade om innan, att vi ska göra allt för att ta poäng i matchen mot Häcken, självklart. Men man behöver ha med vad är bäst för att vinna de här 3 hemmamatcherna sen också. Så att den balansen är också viktig när man tar ut en startelva.
Så du tror att Pavlovic kan ha lite potential för Football Manager då? Så.
Det har du säkert. Det är du säkert jättebra på.
Jag var i alla fall för 15 år sedan, det var länge sedan.
Utan Sebastian Olsson, nej. Lägg ner Dennis.
Vi får se. Men du, där hade jag tre spelare som jag tänkte stanna till vid. Första kanske en dagsaktuell status på Gustav Granat då.
Ja, vi hade tänkt starta han i matchen senast. Och han klev av på uppvärmningen, så det var inte enligt plan. Han är på gång, så att han är bra mycket bättre än han var för 2 veckor sedan, och det går framåt hela tiden, så att vi hoppas att han är tillbaka snart.
Sen kan jag berätta för er att jag ville ha in Sean där i startelvan är för hans framförallt ledaregenskap. Jag tänker i det här läget så var min tanke att de skulle kunna vara väldigt värdefulla. Det var min
Men Sean är en ledare, han är jätteviktig i vår trupp. Tycker han har gjort bra inhopp, men på slutet också har gjort det bra. Så att, det är inga konstiga tankar att ha där.
Sean är ju liksom känd som en av lagets stora ledare, även fast han inte liksom alltid är med i startelvan. Hur ser du på det? Liksom?
Jag ser på att det är som ovärderligt egentligen att ha sådana spelare som gör allt för laget, och det han gör det. Så att det är ovanligt, kan jag säga, i dagens fotboll att man är så som han är. Men han är också en duktig fotbollsspelare, så att det är ju den andra bra egenskapen han har. Så att Sean är jätteviktig för oss.
Tredje spelaren där då, Dijan Vukojević, som han känns liksom som att han är nära det där genombrottet. Känner du att det är han som ska leda målskyttet under säsongen?
Ja, som det har sett ut på slutet så känns det ju så. Alltså, han är ju den som har skapat allra mest målchanser och varit inblandad i allra mest målchanser. Sen är vi inte nöjda med att han bara gjort 1 mål. Utan det behöver han ju börja sätta dit bollarna. Så det är inget snack om det. Men jag är väldigt nöjd med hans jobb. Jag är väldigt nöjd med hans löpningar i offensiven och att han skapar målchanser hela tiden. Jag tycker att han har anpassat sig till sin nya position på ett väldigt bra sätt. Men jag skulle önska fler mål, och det tror jag verkligen kommer komma.
Med en spelare som skapar så många chanser men inte gör mål, jobbar ni då extra med avslut eller kör ni på som vanligt för att inte sätta en extra press?
Vi jobbar extra med det, men det är ofta utifrån spelarna själva. Vi har ju Roger som är lite specialtränare i de fallen, och Dian är ju en sån spelare som ofta står och nöter avslut efter träningarna och kör ofta extra med Roger och hit och dit. Så att, vissa vill inte göra det, vissa vill göra det. Så att, men det vanliga är att vi kör extra med anfallande eller spelarna längst fram. De brukar vilja köra extra avslut.
Hur var du som spelare då? Ville du köra extra med någon detalj på din tid? Du var ju mittfältare.
Nej, det kan jag ärligt talat inte säga. Jag gjorde väl inte mer än vad jag egentligen behövde. Jag gick in 100% varje träning. Det gjorde jag. Kämpade och jobbade. Men inget extra. Och då spelade jag bara superettan också.
Inte bara det, va?
Nej, såklart. Ja, det var jättekul och framförallt att få spela så många säsonger med Degerfors som spelare. Det var det ju, men det räckte inte till för att spela allsvenskt och det håller inte idag liksom att bara göra det som krävs, utan man behöver göra extra. För att...
Ännu då efteråt att du kunde nått allsvenskan om du hade lagt ner det ännu mer?
Det vet jag inte. Alltså jag var ju inte, var väl inte världens snabbaste spelare. Och det är väl inget enkelt att träna upp, men det är klart att jag gav mig inte själv de allra bästa förutsättningarna. Så som det är idag, det är helt annan sport skulle jag säga när det gäller den individuella utvecklingen. Alltså spelarna ser sig själva som egna företag och lever som fotbollsspelare 24 timmar om dygnet och dricker ingen alkohol överhuvudtaget på hela året. Jag menar, det var vanligare när vi hade lagfester, när vi var i den perioden så kunde det gå vilt till på våra lagfester. Lagfesterna idag när vi får det till, då är det en eller två som kanske tar en öl ungefär. Och det är positivt. Såklart, det är det som gör att den här tankesättet och extra träning och det här seriösa levernet gör ju att fotbollen och utvecklingen går framåt.
Om vi ska byta podder, Adde, till fördomspodden, så har jag en fördom om att den här trion utmärkte sig på lagfester. Peter Samuelsson, Superseb Karlsson och Micke Turbo Nilsson.
Ja, det är inga kommentarer. Men ja, de var härliga att vara med på lagfester, så är det.
Vi går vidare till nästa segment helt enkelt, som där rubriken är Allsvenskan generellt efter 7 omgångar. Vad säger du?
Oj, ja, vad ska jag säga? Malmö och Häcken är väl de lagen som har gjort det man trodde att de skulle göra. Alla andra är det huller om buller på lite grann. Alla slår alla och... Ja, det är många lag som har haft kriser. Det kan man ju säga hittills. Jämn serie där nere ser man ju. Alla har tagit poäng. Väldigt svårt att sia om hur det ska sluta. Liksom.
Jag förstår det. Det är svårt även för en allsvensk tränare.
Ja, absolut.
Alltså.
Det är det verkligen. Jag tycker det är många lag som har sett dåliga ut i matcher. Och sen för att i nästa match ser väldigt bra ut. Så att... jättesvårt. Det kan bli ett riktigt, riktigt tajt år.
Vad beror det på att det är så ojämna prestationer från lagen?
Jag vet faktiskt inte, om jag ska vara ärlig. Det är väl just att det är jämnt. Den här hemmaplansfördelen spelar ju stor roll, har man ju sett i många fall. Jag menar, om ni kollar på Halmstad exempel, som vinner sina hemmamatcher och förlorar sina bortamatcher. Det har varit lite samma med oss. Nu har vi förlorat 2 hemma också, men vi har ju varit ett annat lag hemma. Det börjar spela större roll. Framförallt tror jag det spelar stor roll när det är de här tajta veckorna. När det är 3 matcher på en vecka, då är det jobbigt att resa bort. Och det är sådana där små saker i energin kan göra stora grejer.
Om vi återknyter då lite Adde till Degerfors spel och läget just nu. Vad tycker du krävs för att det inte ska bli en ny akut bottenstrid?
Hur menar du med akut bottenstrid?
Att ni verkligen liksom kämpar för det runt de negativa strecken där i 30:e omgången.
Det tror ju jag att det kommer att bli, men förlåt Adde.
Nej, men alltså det gäller ju att ha, vi vill ju inte, klart inte att vi inte vill vara där, men vår stora ambition och det vi vill är ju att vara, spela allsvenskt nästa år också. Och om vi gör det i matchen eller i den sista matchen eller sist, om vi klarar oss kvar i sista sparken det här året, så är vi nöjda. För vi ska klara oss kvar, det är det vi ska göra, och vi måste nog förbereda oss på en fight. Det måste vi nog förbereda oss på. Vi är liksom, sen är självklart så vill vi utveckla vårt spel, bli bättre år för år. Men det är också svårt när man hela tiden förlorar sina spelare och sina bästa spelare. Man börjar om lite på nytt, och kan vi klara oss kvar bara, så är vi ju, det är där vi ska vara. Men för att ge ett bättre svar på din fråga, så behöver vi ju absolut komma till rätta med vår defensiv nu. Det är det akuta. Alltså, vi kan inte släppa in mål på alla motståndarnas målchanser, och vi behöver sätta dit bollarna. Så är det också. Vi vann som sagt XG mot Norrköping senast. mål är ju någonting som förändrar matchbilder helt och hållet och energi i matcher. Vi behöver göra första målet i fler matcher. Vi behöver gå in i matcher och inte vara lika passiva som vi har varit. Vi behöver reagera på insläppta mål på ett bättre sätt. Det tycker jag Norrköping-matchen var ett bra bevis på att vi inte löser bra. Jag tycker vi är riktigt bra fram till de gör 1-0. Och sen efter det så dör vi helt. Så att där har du väl några saker vi behöver förbättra för att ta de här poängen som krävs för att inte vara med i bottenstriden i slutet.
En liten följdfråga där, liksom, om vi nu pratar igenom hur det är att vara tränare. Kan du liksom, konkret, liksom, hur jobbar man för att täta till en defensiv? Kollar ni på klipp liksom, att du och Solberg ritar hur ni vill att de ska stå? Eller hur gör
ja,
man, liksom?
Vi kollar videoklipp. Gör vi ju det en sak, sen tränar vi på det. Det är en annan sak. Alltså att hela tiden gnugga på situationer som uppstår i matcher och hur vi vill ligga i försvarsspelet, hur vi vill flytta, när vi vill pusha upp, när vi vill sätta press, vilka ytor vi vill täcka, det tränar vi på veckovis hela tiden.
Vi byter ämne helt och hållet, tänkte jag, går in på människan Andreas Holmberg.
Yep.
Inför första året i Allsvenskan så drabbades du av cancer. Hur mår du nu?
Jag mår bra. Det gör jag verkligen. Vi går ju på sådana här kontroller. Jag var där förra veckan faktiskt och fick positiva besked. Så att det är bra.
Hur har du förändrats som människa efter det som hände?
Jag vet inte. Det är en jäkligt bra fråga. Alltså det känns som att livet har de här sen som vi gick upp i Allsvenskan och ja, jag hänt saker i mitt liv. Det känns liksom som att allting har bara rullat på. Man har knappt hunnit stanna upp och tänka efter. Jag ska vara ärlig. Så att det är svårt att bara svara på om jag förändrats eller inte. Utan man har bara, det har bara liksom med det här jobbet man har och familj och allt som är, så har det bara rullat på allting. Och det, jag vet inte om man ska vara tacksam för det eller om man egentligen borde stanna upp och reflektera över saker. Så att jag kan inte riktigt svara på det.
Stannar du upp och reflekterar ofta eller flyter allt på, rullar det på?
Ja, alltså, allt för sällan så reflekterar jag över sådana saker. Däremot så kan jag stanna upp och reflektera över mig själv som tränare, exempelvis. Det gör jag ju dagligen. Liksom. Var det bra? Var det mindre bra det jag sa där? Eller det vi gjorde där? Eller så. Så att, det gör jag. Men de här stora sakerna som min sjukdom eller sådana saker, det har jag ju för lite tid att, eller så väljer jag att inte göra det. Det vet jag inte, men det gör jag sällan.
På vilket sätt är du en annorlunda tränare nu jämfört med när ni blev huvudtränare?
Ja, det har varit en del smällar på vägen. Så är det ju. Lärorika smällar. Det är liksom.
Vad tänker du på framförallt?
Nej, men jag tänker på att vår första säsong i Superettan så spelade vi en anfallsglad fotboll som bara var. Det var bara upp, pressa, ta bollen. Vi ska ha bollen, vi ska framåt, vi ska in i assist ute, vi ska göra cutbacks och göra mål. Vi vet inte hur många sådana mål vi gjorde i Superettan. Allting bara flöt på och vi bara liksom pushade in energi och allting gick av sig själv och vi visste att vi kunde lägga under med ett och vi visste att vi vinner i alla fall. Och det var ju lite så det var. Såklart jätteroligt och vi spelar ju en fantastisk fotboll i året. Men kanske inte lika lärorikt som de här två åren i Allsvenskan. Där man, ja, det började egentligen sista tre matcherna i Superettan. Då var det ju, där började man känna lite vad fasen. Nu börjar det krångla här lite. Och bara det, vad vi gjorde då och hur man vred på det och höll på med saker är ju lärorikt. Det är det som utvecklar en. Och sen, ja, tuff första säsong, tuff andra säsong där man har fått utveckla sig själv och sina tankar kring spelet och vad som krävs i Allsvenskan och sådana saker. Så att det har ju varit otroligt lärorikt.
Det känns alldeles som att ni någonstans längs vägen lite övergav det här med att ni skulle dominera matcherna och satsade lite mer på omställningar.
Ja, jag skulle inte vilja säga över att vi har övergett det, för att vi vill ha mycket mer boll än vad vi till exempel haft i år. Det vill vi definitivt ha. Vi tycker att vi är ett jättebollskickligt lag och vi vill spela den typen av fotboll. Men vi vill också ha med det här att när vi vinner bollen så vill vi kunna gå snabbt till anfall. Det är ett av de absolut vassaste vapnen man kan använda sig av. Och det blir ju lite när man gör det. När man går på omställning, när man vinner boll och går på omställning snabbt, då har man snabba anfall och då har man mindre boll. Så har det ju blivit. Men den värderingen, när vi vinner bollen och vi inte kan gå till ett snabbt anfall, då vill vi kunna kontrollera bollen. Så att det är klart att det har förändrats lite. Dels på grund av att vi har blivit utvecklade vårt omställningsspel. Mer så. Och också för att vi möter lag som gör bra saker och som är bra på att ha bollen. Så att jag förstår att man inte ser samma regel för CF idag som man gjorde i Superettan. Så är det ju.
Du vill ju oftast inte, eller du vill aldrig framhäva det själv. Men finns det något som du är extra stolt över som ni i ledarstaben har gjort under de här tre allsvenska säsongerna? Eller tredje är det här?
Men alltså, jag tycker såklart att förra hösten var vi väldigt nöjda med.
Vad gjorde ni då? Som...
Nej, men egentligen, alltså, jag tycker att vi hade 6 raka torsk förra året. Folk ville ju helst se oss upphängda på torget i Karlskoga. Så de kunde kasta äpplen på oss ungefär. Och det tycker jag, det är jag väldigt nöjd med. Att vi stod liksom... fast för det vi trodde på, att vi gjorde de sakerna. Vi självklart gjorde vi olika korrigeringar och liksom tog ordentliga samtal i truppen och försökte verkligen samla kraft på olika sätt. Men vi gick inte ifrån våra principer och det är jag stolt över. Och det visade sig sen att det blev lyckat på hösten. Så att där gjorde vi ett bra jobb, tycker jag.
Vad har du framförallt lärt av som ni kunde ha gjort annorlunda som du nu efteråt tänker, så det skulle vi inte ha gjort?
Ja, det är många saker naturligtvis. Det är liksom...
Något
så jag tänker så efter varje förlust egentligen och efter varje dålig prestation. Så skulle vi inte ha gjort. Det är så man lär sig saker, men jag måste tänka här nu. Nej, egentligen ingen specifik sak eftersom det har slutat lyckligt nu. De här sakerna, så är det ingen stor sak som jag ångrar så, utan det är väl mer matcher, matchplaner, byten, sådana saker som man hela tiden liksom det ifrågasätter man sig själv hela tiden, kan jag säga. Och det är så det ska vara. Gör man inte det så går man inte framåt och utvecklas man inte.
Motiverar ni alltid för spelarna varför den blev utbytt eller varför den inte fick starta?
Nej, det gör vi inte. Men vi hade ju inte hållit att göra det varje gång. Då hade man ju pratat med lika många 11 spelare varje gång man tog ut en startelva. För det är ju fortfarande 11 som inte spelar ungefär. Eller 12 eller 13 eller hur många vi är i truppen. Men däremot så brukar vi, när vi har tid och när allting ger, så brukar vi alltid prata med spelare som vi tar bort från en startelva. Som hade spelat matchen innan. Det brukar vi göra. Ibland har vi inte tiden. När det är tajt mellan matcher. Då försöker vi ta det dagar efteråt istället. Så det brukar vi prata med spelare om. Och försöker prata väldigt mycket. Jag skulle vilja säga att vi är väldigt kommunikativa i de sakerna. Vi också har alltid en dörr som är öppen för spelare att komma in och fråga saker. Just när det gäller byten så är det väl inget jag tycker att vi behöver motivera. Utan det får de gärna komma och fråga oss om de har synpunkter kring byten.
Om du blev utbytt som spelare, önskar du en förklaring då? Jag vet inte om du var petad någon match.
Jo, det var jag ju definitivt. Jag blev väl utbytt några gånger. Men det är klart att man som spelare, framförallt när du har det här matchadrenalinet och vill fortsätta spela, så är du aldrig nöjd när du blir utbytt. Men ofta så blir det ju så att någon dag efteråt så kan du börja se lite klarare och se att nej, farsan, jag kanske var lite trött. Jag kanske inte gjorde min bästa prestation. Så att... Nej, jag tror inte att jag kunde nog ifrågasätta om jag inte startade någon gång. Eller det gjorde jag, men inte när jag blev utbytt.
Du har aldrig skällt ut Patrik Werner då, när han var tränare?
Inte av den anledningen.
Men av andra föreningar alltså?
Ja, nej, jag minns inte det faktiskt, om jag har skällt ut honom. Det tror jag inte. Utan,
Jonas Lindskog som fick ta åt
stället. Ja, han fick ta skiten.
Men ni verkar ha kommit över det.
Jag har kommit över det, absolut. Eller jag har gjort det i alla fall, du får fråga honom.
Vi fortsätter på det seriösa spåret, tänkte jag. Du som spelare hade du väldigt mycket kontakt med din svärfar, Nisse Nordvall. Mm. Under din tid som tränare har du inte haft den möjligheten?
Nej, som assisterande tränare hade jag honom där hela tiden. Och även då första tiden i Superettan. Och han var ju en väldigt stor supporter, så att det är klart att det är en stor förlust, framförallt på andra plan än just fotbollen. Men även som min största supporter egentligen i fotbollen, och han frågade och hade alltid synpunkter och sådana saker, så han är otroligt saknad naturligtvis.
Du berättade om ett av de sista gångerna du hade kontakt med honom.
Ja, det var ju nu mötte Trelleborg hemma i Superettan där, och vi hade räddat straff i slutet. Jag tror vi vann med 1-0 eller om det var 2-1, jag kommer inte ihåg. Vi räddade i alla fall Jeff räddade straff, och vi vann matchen med 3 poäng, och då fick jag ett sms på kvällen av honom där det stod att vi skulle vara försiktiga med hans hjärta. Och så, ja, sen dog han några dagar senare.
Av just hjärtat. Ja, jag förstår att ingen kan ha ersatt honom för dig. Men vem pratar du mest fotboll nu förutom dina kollegor i Degerfors IF?
Ja, det är ju som sagt Jonas Lindskog är ju en som jag pratar med dagligen om fotbollsrelaterade saker.
Det är dagligen fortfarande,
ja,
alltså?
Ja, det är definitivt. Vi pratar jättemycket. Så att han är väl absolut överlägset den. Förutom de som jag har jobbat tillsammans med, så är ju han överlägset den som jag pratar mest med fotboll. Sen har jag ju en hel del kontakt med min bror naturligtvis, som tränar Gais idag. Och även Rickard Norling har jag mycket kontakt med, som jag ringer och frågar och om saker.
Han har... Hur har Rickard Norling och du funnit varandra?
Nej, men det är väl mest han ringde väl mig om någon YouTube, sin YouTube-kanal som han hade i, som han har. Så det var väl någon förra året, och efter det så har vi hållit upp kontakten, och det är väldigt givande för mig.
Ser ni fotboll på samma sätt?
Ja, det gör vi. Alltså, på många sätt. Framförallt så ser vi väl ledarskap på liknande sätt, tycker jag. Men han har ju väldigt, väldigt bred syn av fotboll och tycker ju att det är väldigt intressant med allt kring taktik och taktiskt upplägg och hur man kan hantera matcher och hit och dit. Så att han är väldigt, väldigt smart, kan jag säga. Så att jag får ett stort utbyte att prata med honom också.
Åter till din bror där, Adde. Det är ju dundersuccé uppåt för Gais nu. Jag tror att det blir en brödrakamp i Allsvenskan nästa år?
Jag tror att de har goda möjligheter att gå upp. Jag vet vilken duktig ledare och tränare han är. Och jag vet vad han har gjort med Gais. Det syns väldigt tydligt när man ser deras matcher. Det är ett helt annat lag än vad det var under de här 10 åren innan. När det bara har varit jobbigt för Gais egentligen. Nu har de en supertydlig spelidé och gör allting riktigt, riktigt tydligt. Det är så här, när jag definierar en bra tränare utan att jag vet hur de är, så tittar jag ofta på hur tydliga de är i både sitt försvarsspel och sitt anfallsspel. Ser jag vad de vill göra på ett tydligt sätt, så märker jag att då är det en bra tränare. Och det är ju någonting man slås av när man ser Gais, att de är väldigt tydliga om vad de vill göra.
Ni möttes ju även i en träningsmatch på försäsongen, men den matchen vill du helst undvika att prata om.
Ja, det vill jag ju faktiskt helst. Men det var ju en match som såklart vi ville vinna, och jag tycker ju att vi gör en hel del bra saker i den matchen, men man såg ganska tydligt att fotboll är väldigt, väldigt avgörande i, när det handlar om vem som vill vinna en match mest. Och guys ville vinna den matchen mer, det såg man på dem. Och, så jag var besviken på vår inställning i den matchen, om jag ska vara ärlig. Men det ska bli kul att få möta dem nästa år i Allsvenskan.
Du var inne på ledarskap. Det var väl ingen tvekan om att fotbollsmässigt så hade du kvaliteten och kunskaperna när ni tog över som tränare. Men visste du när du gick från spelare till att bli tränare att du också kunde sköta ledarskapsbiten på bästa sätt?
Nej, det visste jag definitivt inte. Utan jag vet väl att jag alltid har varit en ledare på plan och så. Så är det ju. Men jag visste inte att jag varit som tränare. Så de här 3 åren jag hade med Stefan och tillsammans med Tobbe som assisterande tränare var ju jättenyttiga. Så är det ju. Jag hade inte kunnat gå från att vara spelare direkt till att vara huvudtränare. Det är aldrig. Utan de här 3 åren med Stefan och Tobbe som assisterande var ju jätteviktiga för mig.
Ja, nej, tiden går snabbt när man har roligt. Det är faktiskt så att vi måste släppa iväg Adde här på sin, ja, kanske åtminstone halvlediga dag då. Så vi säger tack så mycket till Adde för att du tog dig tid. Tack till er som har lyssnat, och på återhörande nästa vecka. Då med ett avsnitt inför hemmamatchen mot ett AIK som utan att ta i för mycket har underpresterat rejält hittills. Inför hemmamatchen mot AIK där så har ni genom Studio Valla chansen att vinna 2 stycken ståplatsbiljetter. Information om hur ni har chansen att vinna två stycken ståplatsbiljetter till anrika Stora Valla. Ja, men håll utkik på våra sociala medier där i början av nästa vecka så får ni veta hur ni har chansen att tävla och vinna 2 stycken ståplatsbiljetter. Tills dess, trevlig helg, ha det gött, häng med, vi hörs igen nästa vecka.
Ni har lyssnat på poddversionen av Studio Valla, ett program av KT-Kuriren. Ansvarig utgivare är Katarina Lindström.